Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay. Live från Studio 1. Det här är The Daily Messiah. Ditt nyhetsflöde torsdag med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Wilander Lambrell.
Igår, strax efter lunch, så lämnade han då in sin avskedsansökan. Stefan Löfven, statsminister no more.
Det har varit 7 fantastiska år och jag är väldigt stolt över att som arbetargrabb från Sundersta i Ådalen har fått den fantastiska förmånen att få leda vårt land under de här åren, och jag har i varje läge, varje beslut agerat utifrån vad som är bäst för Sverige.
Det är ett nytt Sverige, men det är fortfarande samma. Det är det med sig. Välkomna till dagens program, kul att ni är med oss. Vi ska prata mer om Löfven, tänkte jag. Jag har även förberett 23 sekunder som kan få vår vän John Wilander Lambrell att gå i taket. Jaha. Eller gå i taket, du kanske till och med avlider. Du kanske måste skicka in din avskedsansökan också.
Okej, okay, vad är det då?
Ja. Varför känns det som att det kommer handla om Palme?
Ja, vi ska ju prata sen om vi ska prata om Netflix-serien Den osannolika mördaren. Mm-hmm. Som du har gjort någon slags, du kanske, jag gissar nu, jag vet inte vad ens vad du kommer säga. Jag gissar att du tyckte att den serien var bristfällig i analysen av vad som skedde på mordnatten 1986. Jag gissar det. Och vi ska inte dra klimmorgon riktigt än, men här har jag sammanfattat 23 sekunder som jag tror kan få ditt huvud att smälla av. Det här är mycket riktigt om Palme och från Palme-serien.
Det är möjligt att Stig Engström sköt Palme. Men om det är Stig Engström och Stay Behind som ligger bakom mordet, då behöver vi mer än så. Vi ska inte bli språkrör nu för ännu en privatspanad teori. Ska vi gå i tryck, då är det för att vi har sanningen.
Gå i tryck, vad menar du då?
Har vi sanningen, då kör vi gasen i botten. Då blir det först ett längre reportage i filter, och sen strax efter det ger vi ut boken om Stig Engström.
Bok? Vilken bok?
Den du ska börja skriva.
Det är direkt från filterredaktionen.
Ja, och vi vet ju alla att större och mer högtidligt än ett längre reportage i filter kan inget bli. Otroligt att han är journalist. Thomas Pettersson, gå i tryck. Vadå gå i tryck? Så bara, du är journalist och du är typ 60 år.
Nej, det är otroligt roligt, vi ska prata mer om det sen i morgon. Men det är roligt just att du säger att han då som spelar den här journalisten som då knäckte Skandiamannen teorin eller la fram den, han är otroligt förvånad varje gång någon nämner att det finns en tryckpress eller du ska skriva en bok. Bok? Vad är nu detta? Och så kommer då Mattias Göransson, filters chefredaktör, in. Han pratar göteborgska i riktiga livet, här gör han inte det. Men man vet ju att han satt och var stenhård under hela tiden han satt och såg.
Han ville bara ha sanningen, inga nya privatspanet.
Jag menar att han var stenhård när han såg, serien. Alltså, det var ju en hyllning till honom.
Ja, du menar att han var hård så på det sättet?
Det är ju hans serie.
Jaha,
här.
Ja.
Han är ju typ producent. Även om han inte är det så är han ju det.
Jag vet inte om du såg det, men om du gick in just i den här scenen, då filmar de av 40 filterframsidor innan de går in. Det är väl någon slags influencer-samarbete från Göransson här. Som han sitter där och han är så blodfylld.
Nej.
Jo, det är han. Det är han.
Ja, men jag tyckte ändå att det fanns någonting i det här. Alltså, det är svårt att komma runt Stig Engström.
Ja, vi går igenom det sen i dagens krimmorgon. Jag ser att du är röd igen. Vi hade ju väntat ganska många dagar. Det ryktades att Löfven skulle lämna in sin avskedsansökan ganska länge ju. Man visste ju att det var på gång, och så gjorde han det då igår. Och det finns inte så mycket mer att säga. Tack och hej Stefan, tack för den här tiden. Hans popularitet, otroligt explosiv i början, sen har den ju dalat då såklart. Men jag har en kollega, Ola Söderholm, komiker, en av de bästa i det här landet. Han sammanfattade Löfven för några år sedan på ett sätt som jag tycker gjorde det bättre än någon annan. Här Ola Söderholms senaste special, finns på Spotify, om Stefan Löfven. Jag tror att det är inspelat kanske 2016-2017.
Jag tycker en intressant inrikespolitisk trend som har varit på senaste tiden är det här att det går ganska bra för den här socialdemokratiska statsministern Stefan Löfven som vi har. Det går ganska bra för honom. I sådana här förtroendemätningar så är han en av de minst hatade partiledarna. Och det är något som är lite konstigt med det. Men samtidigt, det är något med Stefan Löfven. Han har liksom någonting som funkar för honom. Att det är något, att han så här vibbar in på självkänslan man har som svensk. Man känner så här, men fan, det här är väl statsministern vi förtjänar. Eller hur? Att man säger, ja, det här är väl rimligt. Antar jag. Men eller hur, ifall du så här blundar och tänker så här, jag är en jävla svensk. Vad borde jag ha? Alltså det som frammanas för dig då, det är nästan exakt Stefan Löfven. Ja, men det är något med det där lite, den där lite förvirrade grejen. Att det ger någon sån känsla av att, jag menar att Stefan Löfven, han vet inte vad han snackar om. Men han låter då andra sidan väldigt oprofessionell när han gör det. Och det är ändå bättre, eller hur? Det är värre med de här som verkar trivas med att stå och säga de där talepunkterna. Som är bra på det. Det bara rullar över tungan på dem. Liksom, vad är det för jävla psykopater? Helt obehagliga människor. Men det är det som är magin med Stefan Löfven. Så här, hur var partiledardebatten? Den var rakt igenom fruktansvärd. Så jag tänker rösta på han som såg ut att inte ville vara där.
Ja, det vill jag inte om Löfven. Ja. Sammanfattar Löfvens mål och mening och gärning ganska väl.
Är jag den enda i Sverige som älskar Stefan Löfven?
Nej, men jag tycker det var väl exakt så man känner för honom. Det är väl ungefär det vi förtjänar.
Han är lagom.
Ja, han är exakt lagom.
Verkligen. Ja, verkligen. Jag har en kompis som är moderat och han säger... Han har ju då
du har en kompis.
Ja, det är Messiah. Ja. Och han hävdar då att... Han är lite politiskt insatt och han hävdar att Löfven bara under 7 år har suttit på den här kopiatorn och tryckt upp sina bilder på sin rumpa på regeringskansliet. Alltså det är det han har gjort hela dagen. För han vill liksom inte göra någonting. Och det kan man ju förstå.
Rumpa också.
Och när man då knappt hade hämtat sig från att Stefan Löfven har avgått, så står det även då klart att Lukas har sagt upp sig som Alice Stenlöfs assistent. Det rapporterar Nyheter 24, Breaking News här kom igår.
Du skämte?
Nej, det är det, Breaking.
Vadå, är det en flash?
Ja, jag fick en flash här. Lukas, alltså en bild på Lukas, tror jag. Jag vet inte hur han ser ut, men han har solglasögon på sig. Så han ser, ja, han, ingen mer då med Alice Stenlöf, som då är Bianca Ingrossos gamla poddkompis.
Vad ska han göra nu då?
Ja, vad ska han göra nu? Det är roligt att man har mer frågor till Lukas. Ja. Inte Stefan Löfven. Stefan Löfven bara, hej, tack för din tid. Lukas,
vi får de influencerassistenter vi förtjänar.
Ja, så är det. Om jag blundar och tänker vilken influencerassistent skulle det vara, då är det nästan exakt Lukas som jag ser fram. Imorgon, glada nyheter, jag har precis bokat vår första gäst. Det tog 3 veckor innan vi fick någon som ville komma hit. Men imorgon är hon här, Sveriges hetaste komiker, Johanna Nordström.
Vet du, jag är så inspirerad av henne, för hon är alltid så fin i håret. Så jag har nu, innan hon kom, beställt ett sånt här lyshår. Jag har alltid varit principiellt emot lyshår, men nu har jag också beställt lyshår.
Ja, jag förstår. Spännande. Det ska bli spännande att se vad du gör när vi får in Mark Levengood nästa vecka. Men det är en annan
rakapparat.
Ja, det var det som var skämtet.
Det är,
det är bra att du förklarar det även för våra lyssnare i Dalarna.
Jag tänker bara på Palme.
Ja, ska vi dra igång det nu då?
Krimmorgon.
Okej, idag då så tittar vi närmare på Netflix-serien som hade premiär förra veckan, Den osannolika mördaren, där de då, ja, de köper ju då teorin att Skandiamannen Stig Engström låg bakom mordet på Palme.
Jag köper och köper. De proklamerar ju ut den här.
Ja,
det är inte så att säga, ja, vi går med på det här. Utan de är ju delaktiga i att pusha det här narrativet nu.
Det finns ju en liten disclaimer i början av varje avsnitt. Eller om det är i slutet av varje avsnitt, där det står att det här är en teori bland många.
Små bokstäver.
Ja, väldigt så. Man får gå fram till skärmen och se vad som står.
Times New Roman 8 eller något. Ja, men okej, var ska jag ens börja någonstans? Jag är ju väldigt irriterad då. Jag var irriterad förra veckan, nu har jag sett serien, är ännu mer irriterad då. För att jag vet, och det finns ju massa punkter som är liksom rent av felaktiga i den här Netflix-serien. Jag skulle kunna sitta hela dagen och prata om det här till
det
exempel.
Det betvivlar jag inte alls.
Nej, men så här, till exempel då, han ramlade inte in i receptionen så där efter mordet. Den här internutredaren på Skandia skulle ha hållit på så där. Det finns det inga belägg för, eller att han skulle ha erbjudit någon del av belöningen. Att Engström skulle ha sett Palme utanför biografen finns inga belägg för. Att en av poliserna skulle velat gripa Engström där i början finns inga belägg för. Att han skulle vara en så kallad grandmannen finns inga belägg för. Och så vidare. Att han hade ett vapen nu finns det inga bevis för och så vidare. Men det som slår mig när jag tittar på den här, det är ju hur jävla starkt det är med drama, alltså dramatik. Ja. Ja. Det lät ju lite platt nu när jag sa det, men har du tänkt på dramatik?
Ja, du tror att det kan vara, finnas framtid för den här typen av dramatik.
Inte bara en framtid, det finns även en historia. Det vill säga att när folk har liksom lurats att tro någonting, så ligger ofta dramatik bakom det, tror jag.
Ja.
Och jag menar, det här är inte första gången. Har ni sett Netflix?
Ja, sett allt. Ja. Ja, du har väldigt dramatisk musik.
Ja, exakt. Dramatisk musik.
Men det var ju intressant det här då med att han gick ut bakvägen. Finns det någonting i det?
Klara ställer nu live-frågor till dig som du ska svara på. Finns det någonting i det? Bakvägen på Skandia som sägs ha larmat under mordnatten och sen stängdes då.
Ja, okej, ja, det finns ju inget som visar på att Engström skulle ha gjort det här. Vad vet jag var den här dörren, om den larmade så inte och varför inte. Och, sen, och han kanske har gått ut där.
Aha!
Vadå, aha?
Där fick vi det.
Ja, men så här, det finns ju, alltså, många gör ju så här att om du stämplar ut så dras du ju från din arbetstid. Alltså om du stämplar ut officiellt och går ut och super i 2 timmar, då får du inte betalt för det. Nej. Men om du går ut bakvägen utan att checka ut, då får du ju de timmarna betalt. Så om han nu skulle gått ut bakvägen, så finns det ju ändå en rimlig förklaring för det.
Så du menar att han fick betalt samt som han sköt Palme? Aha!
Vi går vidare. Jag tänkte det här med dramatik då. För jag ska gå igenom det här och liksom visa på varför det här inte är möjligt att Engström är Palmes mördare. Och sen så kan vi släppa det kanske.
Tror du att du kommer vara klar till Johanna Nordström dyker upp imorgon?
Förmodligen inte.
Va? Nej, men då kan väl hon joina in. Jag tycker hon verkar vettig. Och jag tror att hon
älskar krim också.
Ja, jag vet. Ja, men det är fasiken. Det vore lite kul faktiskt. Mm. Ja, jag tänkte så här, det här med dramatik då. Det här är inte första gången någon har velat dramatisera en teori om mordet på Olof Palme. Utan tvärtom, det här är bara ett i en lång rad av dramatiseringar. Och det är många som har skrivit till mig och sagt att efter man har sett serien så tror man mer på Engström då. För att det är svårt att liksom komma runt allt det här man säger.
Jo, det klarar sig.
Det är det jag säger.
Ja, exakt. Och jag tvingar ju också min tjej då att se den här. Och det första hon sa när det var över, vet du vad det var? Men kan det inte ha varit Engström ändå?
Ja, det kan ju det.
Hon sa det då. Ja. Och jag har messat henne nu och sagt att vi behöver prata ikväll. Så, ja. Men jag tror att det är för att drama är så stark. Och det här är inte första gången. För 1995 så kom dokumentären Satans mördare på TV4. Som menade på att Christer Pettersson, kommer ni ihåg honom?
Ja.
Som alla hävdade var mördaren. Och jag sa att det var han inte. Den handlade om att Christer Pettersson hade skjutit Palme. När han egentligen då skulle skjuta knarkhandlaren Sigge Cedergren. Den så kallade förväxlingsteorin. Att han tog fel då.
Ja, det var väldigt lika, hävdar ju folk.
Ja, exakt. Och då lät det så här när de i slutet intervjuade en av Petterssons kompisar då i den här dokumentären 95.
Och gud, är det här, och det här, jag minns ju när jag såg det här. Om det är från den här dokumentären som kom 95 som gick på TV4.
Jag fick
ju gåshud av det här. Och jag kommer ihåg att jag redan då, det här var innan mobil och så vidare. Jag kommer ihåg att jag ringde hem till dig 08 31 50 59 och sa: John, vi har vår mördare. Och
jag kokade redan då.
Det är 11 år. Ni höll på med det här redan som 11-åringar.
Ja, vad säger det här om oss?
Vad då säger de om oss? Det är väl rimligt att tycka att statsministermordet är intressant.
Vet du mycket,
fan, man är 11 år.
Ja, vet du mycket man fick knulla som Palmesbarn när man var 11 år? Ja, brudarna var som tokiga. Okej, vi lyssnar på klipp.
Tänk på en sak. Sigge och Olof Palme är jävligt lika. Tänk på det. Både till utseende, klädsel. Tänk på det.
Gåshud igen.
Men fan, det här kommer till och med jag ihåg.
Gåshud.
Ja. Det här såg jag också när jag var...
Visst är det dramatiskt?
Ja.
Alltså, tänk på det.
Ja. Och jag tänkte på det och jag sa, case closed.
Okej. Okay. Ja, men och sen det var 95 då. Och då var ju hela alla övertygade. Ah, det är så här dramatiskt kan ingen. Jag tror inte ens man tänker så, man tänker ja, det ligger något i det här. Sen rullar vi fram åren till 2016 när dokumentären Jag såg mordet på Olof Palme sändes på SVT. Oh. För då hade dokumentärfilmaren fått tag på en man som heter Roger Ö som befunnit sig i stan under mordkvällen. Han var känd missbrukare och sådär och kände Christer Pettersson.
Han var inte asiat efternamnet till trots.
Roger Ö.
Va?
Nej, det var han inte.
Det finns många asiater som har ganska korta, snärtiga efternamn.
Han hette Roger Östlund. Jag vet inte varför jag kallar honom Roger Ö. Jag tror han kallades Roger Ö.
Jag ska bara förtydliga, om man inte har sett honom så är det inte en man med ursprung från Sydostasien.
Bra.
Nej, och den här dokumentären drev ju då teserna också att Pettersson skjutit Palme. Och återigen, så här började den dokumentären. Dramatiskt, tror jag.
Där ligger en 57-årig man i sängen. Han är väldigt sjuk och jag tror att han snart kommer att dö. Så vitt jag vet är jag den enda som besöker honom på sjukhuset. En sen kväll för 20 år sedan befinner han sig på biografen Grand i Stockholm. Vad som händer där har han burit som en hemlighet. Tills nu.
Det är starkt. Otroligt, det går så igen.
Ja, men det är bara drama.
Jag minns jag såg den här dokumentären också. Och jag minns ju att jag ringde John.
Jag minns det nästan ordagrant. Det var ett sms då. Ja, för då hade sms-funktionen kommit. Och då utnyttjade du den. Ja. Man kan hänga med här i teknikens utveckling. Och då, jag minns exakt
vi missade
du
fax-eran.
Ja, jag minns exakt vad du skrev. För du skrev, men det här tycker jag löser det.
Ja.
Men du har alltid huggit på varje ny teori som har kommit.
Jag hugger även på reklamkampanjer om det står nyhet, extra vitt och så vidare. Och då tänker jag hem till min fru och säger, och det blir extra vitt, alltså tvättmedel ska jag säga, det är inget sånt nytt parti.
Hudkräm.
Nej, utan det är tvättmedel.
Så här började dokumentären och så slutade den då i det här när han intervjuar då den här Roger i slutet på filmen.
Jag tror ju på dig. Vad är det som säger att jag ska göra det?
Du ska lita på våra händer.
Hur vet du att Christer sköt Olof Palme? Du måste ge mig ett bra svar på det, Roger.
Ja, okej. Jag såg det.
Han såg det.
Ja. Ingen av de här filmerna presenterade i alla fall några bevis. Väldigt dramatiskt då, jag såg det. Det gjorde han ju såklart inte. Och varför skulle han vänta tills nu med att berätta det här? Han skulle kunna tjäna 50 miljoner om han hade då sagt det här tidigare när han förhördes. Och jag menar, GV såg ju också de här. Och det var bara jag och han som liksom reagerade på det här och ville säga ifrån. GV sa ju så här då till exempel.
Han låter tveksam.
Ja, tveksam, och jag var länge tveksam. Men åter till den här Netflix-serien då. Och det här är ju allas absolut största problem som ska göra dramatik om det här. Ja. Och det är liksom något som Filter aldrig svarat på. Något som den här journalisten Thomas Pettersson aldrig svarat på. Något som chefåklagaren aldrig har svarat på. Det vill säga, hur skulle det här mordet ha gått till om Engström sköt Palme? Thomas Pettersson har ju då en lite olika teorier. Inget som går att leda i bevis. Och det är inte så konstigt eftersom ingen människa vid sitt sinnes fulla bruk skulle tycka att det låter sannolikt att en vanlig reklamare skulle råka springa på statsministern, råka ha ett vapen på sig och råka bestämma sig där och då för att skjuta ihjäl honom. Inte ens åklagaren, inte ens Thomas Pettersson som skrivit boken tror det. Och inte ens Netflix och då produktionsbolag som har gjort den här serien tror ju det heller.
Nej.
Utan de har ju en annan teori här. Den enda teori som liksom på något sätt då i deras huvud går ihop.
Och vad är det?
Ja, men och det är ju då att Stig Engström har planerat det här mordet. Han såg makarna Palme utanför biografen Grand.
Okej, han planerade inom några timmar då?
Ja, exakt. Inte bara det, utan också den här Netflix-serien gör gällande att Engström alltid har velat skjuta Palme.
Ja, de antyder ju i alla fall att han rörde sig i sådana moderata Palmehatarmiljöer. Och...
Jo, men han hanterar vapnet så skulle tanken vara då, att någon gång springa på honom och då kanske...
Nej,
okej.
Okay. Det tror inte jag. Den känslan fick inte jag alls av serien.
Nej, okej. Men då, deras teori, låt oss komma till den då. Det vill säga att Engström skulle ha sett makarna Palme utanför biografen Grand tidigare under kvällen. Och visst, det här kanske scenariot låter kanske mest liksom sannolikt då. Tills, och det här är viktigt, tills... Man börjar rekonstruera det här förloppet då, utifrån vad vi vet. Mm. För i en tv-serie behöver man ju inte få tiden att gå ihop. Man kan ju lappa och laga hur fasiken man vill. Men i verkligheten så måste man få tiden att gå ihop. Och jag lever i verkligheten. Gör inte ni det?
Jo, men det ska gudarna veta att du gör. Du, ofta när jag undrar hur verklighetens folk har det så ringer jag dig och... Fråga.
Han är den sista du ska ringa.
Jag lever i verkligheten. Jag vet inte vad ni lever i för verklighet. Och
jag är den enda som gör det av oss tre.
Okay.
Det är för att du då tar pendeltåget till Huddinge utanför Stockholm. Och då går du även runt och berättar för de andra på vagnen att du gör ett besök i verkligheten. Jag vet inte hur mycket...
Någon sorts
safari. Det där har bara hänt en gång. Okay.
Får jag röra ditt hår, frågar du en gubbe en gång.
Men jag vet vad ni tänker nu, alltså. Ska John hålla på och tjata om det här nu igen? Och istället för att jag gör det och tjata vidare om det här, så tänkte jag ge en uppmaning till våra lyssnare. Mm-hmm. För jag vet att de är smarta.
Just det.
Om man känner att Engström kanske trots allt är skyldig när man har sett den här serien, om man vill veta om det som Netflix-serien faktiskt hävdar skulle kunna ha hänt i verkligheten, gör då den här rekonstruktionen. För det kan man göra. Gör den här rekonstruktionen. Det vill säga, om ni bor i Stockholm, ta med en kompis och gå och gör den. Om ni bor någon annanstans, kom hit. Gör en weekend av det. Alltså, skippa att gå på Mamma Mia eller Grotesco eller fan man går på när man kommer till Stockholm. Jag lovar, det här är roligare.
Försöker du kränga biljetter till något?
Nej, inga biljetter, utan jag ska inte vara med på det här. Eller jag kanske dyker upp där ändå, det vet jag inte.
Men vill ni ha t-shirts för att minnas den här kvällen?
Jag har lite annat betalt för det. För att det är omöjligt.
Okej, har du gjort det själv?
Ja, men självklart. Herregud, jag gjorde första gången när jag var 11. För Stig Engström, det är omöjligt för Stig Engström att se Palme utanför biografen, som det händer i serien, och sen skjuta honom. Inte bara för att det skulle vara nästan lika osannolikt som teorin om att han springer på dem av en slump, utan för att det helt enkelt inte går ihop tidsmässigt. Engström kan inte ha utfört mordet som i Netflix-serien. Det är omöjligt. Det är enklast att bara kolla det själv. Det vill säga att Engström och Palme skulle då ha lämnat biografen Grann ungefär samtidigt. På den tiden skulle Magdalena Palme ha nått fram till Skandiahuset, medan Engström då, han skulle ha nått in i Skandiahuset, upp, stå och prata med vakten i flera minuter och sen komma ut samtidigt. Det är omöjligt tidsmässigt. Så det gör den rekonstruktionen själva. Trots det så är då journalisten Thomas Pettersson och Filters chefredaktör säkra på sin sak. Och Messiah, du spelade upp klippet. Vi kan väl bara lyssna på det. Jag vill egentligen inte spela upp det här klippet flera gånger och uppmana folk att se den här serien. Men jag vill bara säga några saker om det här. Vi kan väl lyssna på det igen bara.
Vi ska inte bli språkrör nu för ännu en privatspanad teori. Ska vi gå i tryck, då är det för att vi har sanningen.
Gå i tryck, vad menar du då?
Har vi sanningen, då kör vi gasen i botten. Då blir det först ett längre reportage i filter. Och sen, strax efter det, ger vi ut boken om Stig Engström.
Ja, men det här är ju dock ingen felaktigt. Alltså om man säger, vad är felaktigt i serien? Det här är inte felaktigt, det var ju precis så här det gick till. När då chefredaktören på filter presenterade sin sanning. Det är ett intressant begrepp det där, sanning. För nu vet vi ju alla samma sak som filterchefredaktören och Palmeåklagaren vet. All info finns ju ute. Och det är väldigt svårt att ens hitta någon som tycker att det de har presenterat är sanningen. Istället är det ju bara ännu en i raden av privatspanarteorier som man presenterar. Precis som filterchefredaktören inte sa att det var. Men till skillnad från honom så tycker jag inte att privatspanare är något fult begrepp.
Nej.
Man hör ju han ser ner på privatspanare.
Han vörda journalister och reporter som gräver på riktigt. Inte folk som har hispiga hemmabyggen till teorier.
Nej, fast det är precis det han har. Och, nej, men så, jag har inget problem med, jag är privatspanare. Och utan att bli för högtravande nu så skulle jag vilja avsluta veckans krimmorgon med att citera den franska 1800-talsförfattaren och Nobelpristagaren André Gide. Apropå det här med sanning då, som filterchefredaktören menade att han hittat.
Okay.
Citatet lyder: tro på dem som söker sanningen, misstro dem som finner den. Tack.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Får jag bara snabbt, jag vill inte lägga mig för mycket när du hade alla dina utläggningar, men serien var väl... Ja, men det var ju en bra utläggning, men jag ville liksom inte sticka in massa tjafs av serien. Men den var ju... Var den bra? Var den, ja, den var väl... Det var som en... Jag förstår att det var liksom en gottepåse. Den var ju väldigt exakt som man trodde den skulle vara. Mm. De plockade ju exakt allting som man behövde för att få ihop den här ganska hispiga teorin. Och det var så väldigt tydligt att varenda scen var skriven enligt sånt manusskolan 1A, att det fanns ett drama, och den här frun då som Stig Engström hade, hon såg ju, ingen människa har någonsin spelat mer misstänksam. Hon tog misstänksam ut i varenda scen, så stod hon bara i hörnan där hemma i den här Täbyvillan och glodde på Stig.
Det var som att hon inte hade någon personlighet, bara misstänksam.
Vilket är konstigt, för i verkligheten så har väl exfrun till och med sagt att, att hon inte under några omständigheter tror att Stig begick det här mordet.
Nej, och de hävdar ju massa grejer som hon skulle ha gjort och som hon inte alls har gjort. Och sådär. Så att, ja, hon måste ju vara irriterad när hon sitter och kollar på det.
Hon gick ut, ja det var i veckan, om det var igår eller dagen innan, och sa att hon lever ju liksom. Så det är ju ganska hemskt att bli utmålad så med sitt namn och allting. Jag tror att hennes beskrivning, rollbeskrivning, var bara misstänksam. Och i eftertexten står det inte Stig Engströms fru, det står misstänksam fru. Så här låter det 90% av gångerna hon är i bild.
Ville de inte att du skulle ha samma kläder som när Palme sköts?
Ser misstänksam ut.
Då ses vi sen.
Och då förstår man, varenda scen är skriven så här.
Och sen så tyckte jag också att alla karaktärer var så endimensionella.
Ja, men de var alltså väldigt...
antingen var man god eller
Nej, men det, alltså, ur ett rent konstnärligt perspektiv så var det ju otroligt platt. Alltså det var ju intressant, det var en gottepåse för om man gillar konspirationsteorier. Om man vill se Micke Persbrandt göra egentligen ingenting för att likna Hans Holmér, förutom att dra på sig den där tunneln. Alla pratade ju ganska mycket som sig själva också.
Han var ju Micke Persbrandt.
Ja, och Robert Gustafsson, ibland hade han de där Stig Engström-Eschen. Men ibland hade de inte alls. Jag tycker det var ganska slarvigt. Nu ska jag inte vara sån, men jo, det ska jag vara. Jag tyckte det var ganska slarvigt faktiskt, som serie betraktat. Intressant, kul förströelse, men en sån viktig händelse i svensk historia förtjänar kanske en serie som har lite högre konstnärliga ambitioner än så, tycker jag. Det var ju liksom popcornunderhållning.
Och sen också den här fatsuiten. Alltså så där tjock var han ju inte. Övergreppen mot Stig Engström fortsätter ju bara. Jag menar, det är ju liksom, allt han ville var ju att bli ett, tror jag då, ett centralt vittne i den här historiska händelsen och vilja framhäva sig som det. Och då gör han ju och skarvade på sanningen, men jag tycker inte han förtjänar det här.
Nej, man inte har sett det, men det är ju ganska tydligt. Det ser ut som en sån, något som Jim Carrey sätter på sig för att se tjock ut i en film.
Ja, alltså, men det är så taskigt.
Det var dåligt,
för att vara roligt. För att vara
dåligt gjort.
Och det vill man ju inte ha om sig. Tänk så här, ja men nu ska någon, ja men nu ska vi casta, vi ska spela, vem ska spela John? Ja, det spelar ingen roll, men vi behöver en rejäl fatsuit. Alltså, det var så fantastiskt.
Vem skådespelar ni? Det spelar ingen roll. Men så länge vi får en riktigt bra fatsuit.
Kan kostymören komma in här?
Allt intressant att höra dig tända till kring Palme, John, tycker jag.
Mm, jag vet inte varför jag är så, men ja, jag vet inte.
Nu tänkte jag brinna lite också. Det här, mina damer och herrar, är dagens minut. Jag tänkte prata om Magdalena Andersson, om sossarna, om Stefan Löfven, om pandemin och om människan i stort. Ganska stort anslag.
Det är väldigt stort anslag.
På en minut, på 60 sekunder.
Ja. Ja.
Har din minut någonsin varit en minut?
Ja, det är alltid.
Jag tror ditt rekord är 15 minuter faktiskt.
Jag tänkte även prata om en tjej i min journalistklass. Jag utbildade mig till journalist för 15 år sedan. Och då fanns det en tjej där som en gång när hon skulle skriva sitt namn stavade fel på sitt efternamn.
Just det.
Jag vet inte hur det gick till, men det säger någonting om hennes personlighet.
Hon gick journalistutbildning, ja, och det kunde inte stava till sitt efternamn.
Nej, och någon sa, här har du visst skrivit fel. Och det enda jag minns är att hon tittade på sin namnteckning och sa, inte igen. Ja. Ja. Hon var bildjournalist, ska jag tillägga. Det kanske underlättade.
Ja,
bara,
ja, nej, ja. Då ska vi.
Kunde hon måla sitt namn då?
Kunde ta en bild om någon annan skrivit.
Okay.
Ja,
hieroglyf.
Nej, men hon var supertrevlig. Men hon hade en grej att hon varje gång 1 januari skrev på sin Facebook, förra året var skit, men i år är mitt år.
Okay.
2006 blir mitt år. 2007 blir mitt år. 2008 blir mitt år. Och det sorgliga då var ju att det blev aldrig hennes år.
Nej.
Men hon gjorde det som väldigt många gör då vid årsskiften, att man tänker, nu jävlar är det min tur. Mm. Livet har varit på ett sätt fram tills nu, men nu har jag ju fått chansen till nystart, nu har jag ju fått chansen till omstart. Från och med nu så är jag en helt annan person och jag kommer att göra andra val och så vidare. Det är ju ganska många som känner igen sig i det, såklart. Och så här var det ju även efter pandemin. Ni kommer ihåg när restriktionerna, de släppte ju 29 september.
Mm.
Och när det blev klart då att restriktionerna skulle släppa, artisterna i Sverige blev ju superglada.
Ja.
Och det var lite som ett nyår, fast det var då september. Det var ju att man tänkte, från och med nu kommer mitt liv ta en helt annan vändning. Gladast av alla var ju, inte helt oväntat, Carola. Så här lät hon när hon nåddes av beskedet.
Ja, men vilken... Yes! Vilken seger! Jag är tvungen att stanna bilen här. Yes! Nu kan vi... Yes! Nu kan vi liksom planera för julen. Yes! We did it! Hurra! Jo!
Ja, och det var jättefint att få vara glad. Och Carola såklart kommer kanske in jättemycket på sina julkonserter och sådär. Och det ifrågasätter jag inte, att det kanske är lite mer pengar på kontot för många artister. Men det är många, tror jag, satt och drömde om. För jag är ju Facebook-vän med många sådana här artister, så kanske lite mindre artister, folk som driver egna dockteater och så vidare. Och så säger de att nu efter pandemin äntligen kan mitt liv börja igen. Och då drömmer man ju om någonting stort. Man drömmer ju om att publiken ska komma tillbaka, och kanske att det till och med ska komma mer publik än vad det gjorde innan pandemin. Alltså att det är ett årsskifte. Från och med nu är jag en annan person, restriktionerna är borta, här kommer mitt nya liv. Och man vill ju bara säga, kompis, det var ingen som kom på din dockteater även innan pandemin. Alltså, en pandemi innebär ju inte att ditt liv plötsligt tar en helt ny vändning. Du kommer ju fortfarande vara alkoholiserad eller missunnsam eller otrogen eller vad du nu är. Alltså, dina personliga svagheter är ju de samma, även om det så att säga skiftar någonting i samhället. Man läste ju så mycket artiklar innan restriktionerna skulle släppa om vad som skulle hända. Alltså att Det var ju så många så ganska smarta intellektuella personer som skrev på kultursidorna så att nu kommer det bli en stor sexfest. Det kommer en massa bebisar. Folk kommer vara ute och hälsa på varandra. Svenskarna kommer förändra sitt beteende. Vi kommer se varandra i ögonen, vi kommer skratta, vi kommer le, vi kommer bli som sydeuropeerna och krama varandra och så vidare. Och det har ju inte hänt riktigt. Visst, John, du får gå på nattklubbar igen, och visst, jag får köra stand-up igen. Men våra svagheter är ju fortfarande de samma, och Klara Doktor, och du får ju visserligen också gå ut och supa igen.
Men jag är ju gravid.
Ja, exakt. Så ingenting har hänt. Sammanfattningsvis, ingenting förändrades efter restriktionerna. Ingenting, precis som det inte förändrades någonting för min gamla journalistkompis. Och det här slår mig då när jag ser glada sossar strosa längs Stockholms gator. Har ni sett sossarna där utanför? När man ser dem nu, de går med svung i steget, de vevar på sina armar och de går som att de vädrar vår luft. Alltså nu när Löfven är borta så kommer Magdalena Andersson ta över. Och hennes första tal var ju sådär väldigt mycket att nu ska vi vända på varenda sten och röka ut gängen. Och vi ska ta Sverige först i ledet i kampen om globala klimatkrisen. Och vi ska göra allt det här. Just ekonomiska bidrag, ja visst, men då måste det finnas motprestation. Allt det här då som Löfven har stått för ska då bli total förändring på även Dana Magdalena väl tillträder. Ja. Det man slås av i alla rapporter är att nu blir det ett annat Socialdemokraterna. Alltså den här hundraåriga kolossen, den här järnstoden, ska då förändras i grunden bara för att det står en annan människa där framme. Och det är ju lite naivt att tänka, precis som det var naivt av min journalistkompis att tänka att ja, nu har det skiftat ett blad i kalendern. Nu kommer alla mina svagheter att försvinna. Men eftersom vi precis har upplevt det här restriktionssläppet, precis har upplevt en nystart för hela samhället och precis har stått där med samma drömmar som alla sossar nu gör, så förstår man ju, man vet redan nu, jag kan avslöja att det händer ingenting. Ingenting kommer förändras. Jag vet det.
Fast jag tror ändå.
Ja, men det är ju det man gör, man tror, och det är väl fint att man tror, för det hör ju mänskligheten till att man tror och man hoppas. Men livet är ju så sällan förbundet till de där stora vändpunkterna, de här svarta svanarna som de kallas, utan livet för de allra flesta av oss är ju inte bundna till en direkt vändpunkt, utan det lunkar på, det pågår medan världen sker där utanför. Det finns såklart speciella tillfällen. Säg att du var med om 9-11 och du var med om att din pappa var med på planet som kraschade. Ja, såklart att det är då en specifik händelse. Men för de flesta av oss var ju 9-11 någonting som hände medan jag var på Eriksdalsbadet. Alltså ja, det här är för mig personligt. Jag badade. Ja. Jag badade på 9-11.
Du hatar ju att bada.
Ja, jag vet. Det enda gången jag varit på Eriksdalsbadet. Simhall. Därför minns jag det. Ja. Och det här,
va?
Det här påminner mig alltid om Kafka som då den 2 augusti 1914 skrev i sin dagbok. Och det här tycker jag sammanfattar det hela. Han skrev, det här då direkt från hans dagbok: Germany has declared war on Russia. Punkt. Went swimming in the afternoon.
Första Kafka.
Nej, jag menar inte dra några paralleller mellan mig och Kafka. Medvetet eller omedvetet. Jag menar bara att det finns något intressant att världskrig kommer och går, men i bakgrunden så pågår våra egna liv. Vi är fortfarande småaktiga, lönnfeta, otrogna. Inte alla av oss samtidigt, men ni förstår, man har våra svagheter. Men vi är samma som innan. Världen är densamma som innan. Bara för att du plötsligt kan ta surfkurser på Costa Rica igen betyder inte att du kommer göra det. Alltså bara för att det plötsligt finns en chans att din partiledare kommer röka ut gängen och ställa Sverige längst fram i racet mot den globala uppvärmningen, så betyder det inte att det kommer ske, inte per automatik, bara för att vi tar till det här gamla knepet att försöka med en ny start. Alltså jag vill bara vara tydlig med att jag förstår den enkla lösningen. Jag känner för den, för den är så djupt, djupt allmänmänsklig. Jag förstår folket, jag hör svenskarna, jag förstår alla i världen som längtar efter det här. Jag förstår till och med sossarna. Jag förstår alla som vill åt den här nystarten i livet. För det här livet som vi lever, det gör ju oss ganska ofta rätt så besvikna. Det leder oss in i gränder som vi egentligen kanske inte vill gå in i. Och där inne i de där gränderna, längst där inne, som stinker av piss och regntung asfalt. Och då är det inte mer än mänskligt att få be om en ny chans i livet. Att likt kungen vända blad, att få en ny möjlighet att skriva sin egen historia. Vi hörs imorgon. Johanna Nordström gästar oss då. Tack för att ni har lyssnat. Hej.
Tack.
Hej.
Hej.
Podplay, en del av Power Media.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap.
Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.